Där. Vilken utsikt. Fantastiskt. Hoppas att ni hör mig bra nerifrån också. Jätteroligt att få vara här tillsammans med er idag. Vi fick den här inbjudan en gång i juni. Och det här är första gången sedan vi var här. Förra gången som jag har fått möjlighet att dela Guds ord under dessa tider när epidemin har dragit fram i vårt land, så är det många kyrkor och samfund som har stängt, mer eller mindre. Men vi är jätteglada för att ni ebenezer har hållit ut och att ni inte har stängt helt och hållet. Jag vill dela ett antal tankar idag kring Abrahams liv. Och jag vill börja med att läsa ett antal bibeltexter från första Mosebok. Och sen vill jag läsa två bibeltexter från Nya Testamentet. Och sen ska vi försöka knyta ihop det här på något sätt. Och då börjar jag i första Mosebok kapitel 12, vers 1-3 i Jesu namn. Står det så här. Herren sade till Abraham, han hette inte Abraham ändå, han fick det namnet senare. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig, göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall jordens alla släkten bli välsignade. Sen hoppar jag till vers 7. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande skall jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Vidare från 13 kapitlet, vers 14-17. Herren sa till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från en plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande till evig tid. Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och dra omkring i hela landet, i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig. Sen vill jag läsa från 17 kapitlet, från vers, det är vers 1, nej 15 kapitlet, vers 1-6. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, var inte rädd Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa det, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham fortsatte, se mig har du inte gett någon avkomling, så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom. Det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så skall din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Och så från 17 kapitlet vers 1-2. Då Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade, jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Från 18 kapitlet vers 9-10. Sedan frågade de honom, var är din hustru Sara? Han svarade, där inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara då hon stod i tältöppningen bakom honom. Och sen sista sammanhanget i Gamla Testamentet från 21 kapitlet vers 1-7. Herren såg till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande född en son åt Abraham på hans ålderdom just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han hade fått, som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak när han var 8 dagar gammal, som Gud hade befallt honom. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Sara sade: Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig. Hon sade: vem hade kunnat säga Abraham att Sara annars skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Romarbrevet kapitel 4, vers 18-22, står det så här: där hoppet var ute hoppades Abraham ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt, så skall din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp, han var omkring 100 år, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud har lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Och slutligen Hebreerbrevet kapitel 11, vers 11-12. Där står det lite olika i de olika översättningarna, men den jag har står det så här: genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ätt, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Amen. Låt oss bedja. Jesus, Guds son, tack för ditt ord som är levande verksamt, Herre. Så vi har fått läsa om din vän Abraham. Nu ber jag dig, Herre, att du ska välsigna de tankar, Herre, som kommer ifrån dig, Jesus. Låta mig få förmedla dem på det allra bästa sättet. Låt mina åhörare vara öppna. Vad den helige ande vill tala till dem om, Herre, oberoende av de ord som kommer ut ur min mun, Herre. Jesus Kristus, Guds son. Jag ber om din välsignelse över Ebenezer, församlingen, Söråker, hela det här området. Låt ditt ord gå ut till människors frälsning och hjälp. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Efter denna långa inledning, Daniel brukar tidigare ha sagt när han har hört mig tala att Robert, han läser alltid så långa bibeltexter. Jag kände att jag ville inte göra honom besviken idag heller. Så därför har jag läst väldigt mycket idag även. Och jag vill dela några tankar. Jag har en rubrik. Det handlar om att höra Gud tala, att pröva det och att sedan tro. Jag kommer tillbaka till vad det här betyder. Bibeln innehåller Guds ord till oss. Det är Guds allmänna ord som gäller för alla tider, alla sammanhang, alla kulturer. Det är vi överens om. Det är det här som leder oss till vad vi ska tro, vem Gud är, hur vi får uppleva frälsningen i Jesus Kristus. Och det är någonting som inte förändras. Det finns något som har lämnats över till oss som är oförändligt. Judas skriver i början av sitt brev att jag vill helst skriva till er om vår fantastiska frälsning, men nu måste jag uppmana er att kämpa för den tro som en gång har överlämnats till de heliga. Det finns något oföränderligt. Och det Gud har uppenbarat i sitt ord, det kan vi inte ändra på. Det gäller. Och det gäller för alla människor. Men Gud har också, som vi läste om Abraham, i det oföränderliga ordet, personliga tilltal till människor i olika tider, kulturer och sammanhang. Och då handlar det kanske inte i första hand om vad vi ska tro, utan vad Gud har för mening och plan och vilja om våra liv. Ibland kan det där vara Guds respons gentemot att vi söker honom och frågar efter hans vilja. Eller vi berättar om ett behov vi har. Och så upplever vi att vi får ett personligt tilltal som sker inom ramen för den personliga plan som Gud har för oss. När Gud kallar Abraham, då hade han redan lagt upp hela planen med att Abraham skulle avkomlingar skulle ge upphov till Davids ett, som skulle ge upphov till Kristus, som skulle bära våra synder på ett kors. Så att Abraham fick löftena inom ramen för det som Gud hade tänkt personligen för honom. Och det kan gälla då vad Gud vill med oss, någonting vi behöver, Det kan vara någon vi ber för, någon i vår familj som inte är omvänd. Och så upplever vi att Gud uppenbarar någonting och visar oss vad han tänker göra. Och när Gud talar så, och det ska jag komma tillbaka till sen, det behöver vi först höra. Och så behöver vi pröva det för att förstå att vi verkligen har hört och förstått det rätt. Men sen behöver vi komma in i ett tillstånd av tro. Då vi vilar i att Gud är mäktig att hålla det han har sagt. Och han är inte bara mäktig att hålla det, han är också trofast. Och han kommer att göra det han har lovat. Men för att den där tron inte ska snedtändas så är det viktigt att vi hör rätt och prövar rätt först. Anledningen till att jag aldrig har talat om det förut, det är just av det enkla skälet att det har missbrukats i så många sammanhang. Jag kommer tillbaka till vad jag menar med det. Man har hoppat över egentligen allting och landat direkt i tron. Och så säger man att allting jag tänker att jag vill ha, det ska jag tro på. Och det ska Gud ge mig det. Det är helt fel. Det är inte så det fungerar. Det börjar med att Gud talar. Och jag vill tala om detta idag. Att höra Guds ord. Att tro på det efter att vi har prövat det. Vi kan använda egentligen samma trestegsmodell när vi försöker att gräva ner oss i det som är den allmänna uppenbarelsen. Vi behöver läsa Guds ord, vi behöver studera det, vi behöver förstå det, vi behöver pröva oss själva inför det. Men någonstans längs vägen behöver vi hamna i ett läge där vi säger, okej Herre, om jag har begripit det här rätt nu, då tror jag på det. Om det står att Jesus har burit mina synder och att jag genom tron på honom är Guds barn och det står att du är trofast, då gäller det. Även om jag tycker att jag inte är värdig, jag lyckas inte med det jag vill göra, jag har många fel och brister, hur ska jag kunna kallas Guds barn? Då behöver man ändå komma fram till det att jag får lägga det åt sidan. Har Gud sagt att jag är hans barn, så är jag hans barn. Jag sätter min tro till det. Det är egentligen samma sak. Det här gäller det allmänna, men det jag vill tala om idag då är när Gud kommer med personliga tilltal till oss. För det gör han. Gud sitter inte overksam i himlen, utan han verkar genom den helige ande och vill tala till oss var och en på olika sätt. Och det här är de tre punkterna idag då. Att höra Guds löften, att pröva det och att sedan tro. Och sen vill jag tala lite grann om det här även på slutet. Men att höra Guds löften till oss personligt, det är det första som vi behöver göra när vi har ett behov av något slag eller när Gud vill leda oss vilken uppgift vi ska få. Man brukar säga att när vi läser Bibeln så hör vi Gud tala. Och när vi ber, då talar vi till honom. Det är korrekt, men det är lite förenklat. Men ibland är det så att Gud faktiskt främst talar genom de profetiska skrifter som har skrivits ner genom den heliga andes inspiration. Framförallt för att detta är något beständigt. Och han gör det då levande i en ny situation. Jag kommer ihåg när jag stod i köket en gång här i Timrå för många år sedan. Och Gud kallade mig in i tjänst som förkunnare. Så var det ett speciellt ord i början av Jeremia som kom till mig. Och som fick liv på något sätt. Gud ändrade inte orden. Det var Jeremias kallelse, va? Men på något sätt så blev det mitt, va? Och jag upplevde att Gud pekade på det. Jag fick ta det till mig som en grund för min uppgift i Guds rike. Gud kan göra enskilda bibelställen levande igen. Och på det sättet tala till oss. Men Gud är inte begränsad till det. Han kan och vill tala även personligt till oss. Personlig vägledning, personliga löften. Det kan gälla vart vi ska bo, vem vi ska gifta oss med, vad vi ska arbeta med, vilken uppgift vi har i församlingen, om vi ska göra något speciellt, om vi inte ska göra någonting speciellt. Gud kan också hindra oss att göra vissa saker som inte står nedtecknat här i ordagrant, därför att vi lever i en annan kultur, vi har andra namn. Mitt namn finns inte i Bibeln till exempel. Det står inte att jag ska bo just nu i Nyköping. Det står inte i Bibeln att jag ska vara gift med Eva och ha tre underbara barn. Men det har Gud lett mig till genom personliga tilltal han har gett mig längs vägen. Och så vill han göra med dig också. Hur går det då till när Gud ger oss de där personliga tilltalen? Här kommer vi tillbaka till Abraham. Det uttrycks med lite olika ord i de här texterna. Det står Herren sade till Abraham. Gud talade till honom på något sätt. Det står Herren uppenbarade sig för Abraham. Det står Herrens ord kom till Abraham. Och det står Herrens ord kom till Abraham i en syn. På många olika sätt talade Gud. Det kunde vara en tanke som Abraham inte kunde motstå. Han kanske hade en dröm. Han kanske till och med som vi såg här såg en syn. Han kanske till och med hörde en röst. Eller det var någonting som visade honom att nu är det Gud som talar till mig på något sätt. Och han kände på något sätt en förnimmelse, en visshet om att det var gudomligt. Men det märkliga är, när vi kommer efter de första 11 kapitlen i Bibeln fram till Abraham i första Mosebok 12, så står det bara helt plötsligt, Herren sade till Abraham. Och det här är oerhört märkligt. Ingen förklaring. Hur kunde Abraham, i den kultur han levde med alla dessa tusentals gudar, mångudar och solguden och stjärnorna och allting som han tillbad, helt plötsligt hörde han den levande, sanne guden tala. Och Gud kommer då med ett sånt märkligt budskap. Han säger, lämna allt du har och gå till ett land jag ska ge dig. Och jag ska göra dig till ett stort folk. Abraham som inte ens då hade några barn. Lämna allt du har. Följ mig. Och jag ska göra dig till stort folk. Och den som välsignar dig ska jag välsigna. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Vad märkligt. Alltså det är två saker här som är fascinerande. Hur kunde Abraham i den kulturen han levde helt plötsligt höra Gud tala och förstå att det var han? Bibeln förklarar det inte. Men det är oerhört märkligt. Och det andra är vilket budskap han fick. Om man kunde ha nöjt sig med att säga någonting enklare. Abraham, jag vill att du ska arbeta med de här nya byggnadsverken som ska göras här borta i det område där du bor. Eller den här kvinnan ska du gifta dig med. Nej, han kommer med en världsrevolutionerande budskap. Lämna allt du har. Gå till ett nytt land som jag ska ge dig. Du ska bli ett stort folk. Jag tror Abraham undrar om han hade blivit tokig. Och det kan vara så när Gud talar till oss. Han kan komma med budskap som övergår vårt förstånd. Och vi tänker, det här är inte möjligt. Det finns inte en sportslig att det här ska kunna hända. Jag tror att Abraham undrar ibland. Men vi kommer till det. För det andra är, pröva Guds löften. Min familj brukar säga att jag inte kan ge rätt antal fingrar. Men ett finger hade jag alldeles nyss. Nu har jag två fingrar. Det här är punkt två, va? Jag tycker mig se att efter det första tilltalet i första Mosebok 12 så kommer Abraham in i en tid och han prövar vad Gud har sagt. Gud upprepar sitt löfte och ger honom mer detaljer. Men själv kommer han med frågor. Herre, hur ska det här gå till? Hur ska jag kunna veta? Är det verkligen säkert? Man kan tycka att det här skulle vara ett uttryck för otro. Det tror inte jag alls. Jag tror att det var ärligt från Abrahams sida. Han ställde frågor. Herre, hur ska jag kunna veta? Hur ska jag kunna lita på det? Hur ska jag kunna förstå att jag inte bara har inbillat mig allt sammans? Hur ska jag kunna veta att det är Guden som är över himmel och jord som har talat till mig? Och att det inte är min egen fantasi? Ställer han frågor. Gud ger svar. Gud bekräftar gång på gång löftet. Och ger mer och mer detaljer. Gud ändrar sig inte. Vi ser i Abrahams liv att Abraham missförstår en del saker. Han gör en del misstag. Han tror att hans främsta tjänare ska ärva honom. Men Gud får korrigera och säga nej, det är en son som kommer från din egen kropp som ska göra det. Okej, hur ska vi lösa det då, tänker Abraham. Så gör han som vi alltid gör med människor. Nu ska vi hjälpa Gud. Och så plockar han in Hagar i ekvationen. Och lägger grunden till en konflikt som världen faktiskt fortfarande lider av. Mellan araber och judar. Ni känner till den historien. Men Gud är nådig. Han förlåter det. Tar även hand om resultatet av det här misstaget. Men korrigerar Abraham igen och säger. Från början sa jag det, än från din egen kropp. Det är så det ska gå till. Och ju längre tiden går så uppenbarar Gud mer och mer detaljer. Det här tänker jag göra. Och det märkliga är att i takt med det så försvinner de naturliga förutsättningarna för att det ska kunna ske. Abraham och Sara blir äldre och äldre och äldre. Allting blir mycket mer omöjligt. Men så prövas Abrahams tro. Och han landar till slut någonstans i att det Gud har sagt, det kommer att ske. Och det är mitt budskap till oss idag, till mig själv och till er alla. Om vi har hört Gud tala och vi likt Abraham har prövat det och vi känner att Gud korrigerar oss inte och säger det där har du missförstått, utan han visar på något sätt så här tänker jag göra. Du hörde rätt från början. Jag har inte ändrat mig. Håll nu fast vid det här. Då kommer vi i en situation då vi ska tro och ingenting annat. Det finns en tid för att höra Gud tala. Allt har sin tid, säger predikaren. Och det finns en tid för att pröva det. Men när vi har prövat klart så finns det en tid för att tro. Att sätta sin tillit till det Gud har sagt, även om det är fullständigt omöjligt ur alla vinklar vi kan komma på. Därför att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och det var det Jesus ville visa oss när han säger, ni ska tro på Gud. Ni ska sätta er tro till vad Gud har sagt, inte till vad som helst. Jag kommer tillbaka till det. Det är det misstaget som många har gjort. Men om Gud verkligen har talat, vi har prövat det och tagit det till oss som vårt eget, då gäller det att stå på. Och då är vårt uppdrag endast detta, att tro och hålla ut. Det är mitt budskap. För det märkliga här är, när man tittar då på vad som står i Romarbrevet och Hebreerbrevet, de texter som vi läste, så kompletterar de varandra på fantastiskt sätt. För här sammanfattas det som Abraham landade i, och Sara också naturligtvis, för det här var en kamp de delade och bar tillsammans. Det står att de räknade med att Gud var mäktig att uppfylla sina löften. Och det är fantastiskt, men jag tycker inte riktigt att det räcker, om jag ska förklara varför alldeles strax. Det räcker ju inte med att Gud har all makt och att göra allt han har lovat. Vi behöver också veta att Gud är trofast. Och där kommer Hebreerbrevet in. Va? För där står det att de räknar inte bara med att Gud kan, utan också att han är trofast. Va? För Gud är mäktig att uppfylla sina löften och han är också trofast. Vad gjorde de då när de hade kommit in i trons vila? Vad står det då? De gav Gud äran. De upphöjde hans namn, de lovade och prisade honom och litade på honom som hade gett löftena. Och höll sen ut, uthålligt. Hebreerbrevet säger på ett annat ställe, uthållighet är vad vi behöver för att få vad Gud har lovat oss. Det står också om Abraham att han i väntan på uppfyllelsen handlade efter Guds löften. Gud hade befallt honom. När din avkomling föds, då ska ni omskära honom på 8:e dagen. Det här var ett tecken på förbundet mellan Gud och Abraham. Och man kan läsa att Abraham handlar faktiskt i tro. Han börjar att omskära sin familj redan innan Isak var född. På det sättet tror jag att han visade Gud att okej, du har lovat det här. Du har ännu inte uppfyllt din del av löftet, men jag litar på dig. Därför handlar jag som om det redan var klart. För det står i första Johannes brev. Om vi ber om något efter Guds vilja, då hör han oss. Om vi vet att han hör oss, då vet vi att vi redan har det vi har bett om. Och därför gjorde Abraham så. Han handlade i enlighet med den tro han hade. Men det finns några fallgropar här att undvika. Och jag tror att det är därför jag aldrig har vågat tala över det här. Därför att man kan gå vilse så lätt i det här. Det har funnits en del förkunnelse på det här området som inte alls har varit sund. Jag vill ta några sådana saker som kan uppmuntra oss och hjälpa oss att inte gå vilse. Det första är att vi börjar ta till oss Guds allmänna löften i Bibeln som alltid gällande oss personligen. Och i någon mening gäller de alltid oss. Allting som står här kan vi lära av. Men man kan hamna i en situation när man börjar plocka bibelställen ur sina sammanhang. Så säger man till exempel så här, det här är ett väldigt extremt exempel. Psalm 23 och 1 står det. Herren är min herde, mig skall inte fattas. Okej, det måste innebära att allt jag vill ha, det kan jag bara tro på det så ska jag få det. Det är inte så det fungerar. Det är viktigt att vi verkligen har hört Gud tala personligen till oss. Vi kan inte använda Gud som en varuautomat. Om vi trycker på rätt knapp så kommer precis det vi vill ha ut på andra sidan. Så fungerar det absolut inte. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är också viktigt att vi inte hoppar över att höra och pröva. En del människor har gjort det misstaget. De går direkt på tron. Och så tror de, det är ju besläktat med det vi precis har pratat om. Men ett exempel vad jag menar. Jag talade med en man en gång som var med i en församling på 80-talet i södra Sverige. Där man talade väldigt mycket om tro. Och han berättade för mig att vid ett tillfälle, han har lämnat det där nu. Men han berättade för mig att vid ett tillfälle fick han lära sig att han skulle stå och bekänna i tro in 1 miljon kronor på sitt bankkonto. Det här var på söndagen, de pengarna skulle komma in senast på onsdag. Och så fick han lära sig att tro, för då skulle pengarna komma in. Vad är problemet? Då har man hoppat över att verkligen få ett tilltal från Gud. Och man har hoppat över att pröva det. Och så har man gått direkt på tron och då blir man själv tvungen att hitta på det man ska få. Men så fungerar det inte. Det finns en del människor som inte tror på det Gud har sagt. Men det finns många människor i sådana sammanhang som tror på sånt som Gud inte har sagt. Det är viktigt att för Abraham att vi kan säga, Herren sa. Det låter väldigt överandligt att säga så, men det är ändå oerhört viktigt. När vi ska tro Guds löften så är det viktigt att han faktiskt har gjort dem levande, applicerat dem på vår personliga situation. Men sen är det också viktigt, när vi har hört och prövat, att vi inte prövar så länge att vi prövar sönder det Gud har sagt. Läs om Abraham. Visst, han brottades med det. Han ställde frågor. Men till slut står det, Abraham trodde Gud och han räknade honom det till rättfärdighet. Vi får inte gå... Det är svårt att säga var gränsen går. Men om vi säger så här, jag tar ett exempel. Om min fru säger till mig så här. Att hon älskar mig. Och jag blir glad över det. Och jag letar efter tecken som tyder på att hon faktiskt talar sanning. Jag hittar sådana tecken. Och jag kanske till och med frågar henne så här. Eva, är det verkligen sant att du älskar mig? Och hon bekräftar det. Om jag då fortsätter att ifrågasätta det och undra, då visar jag faktiskt att jag inte riktigt litar på henne. Och jag tror att det här är samma sak när Gud talar. Det är rätt att vi ska höra och sedan pröva det. Men vi ska inte pröva det så länge att vi inte kan landa i trons vila och säga till Herren, Herre, jag tror jag har hört dig tala, jag har prövat det. Jag känner att du har bekräftat det du har sagt. Nu litar jag på det, vad som än händer. Och jag håller ut i tro tills bönesvaret kommer. Tro är viktigt. Sen tror jag att vi ska också komma ihåg att uppfyllelsen kan ta lång tid. När det står att Abraham trodde Gud så var det många år kvar innan löftet uppfylldes. Och förutsättningarna för att detta skulle ske förvärrades hela tiden. Men det står ändå att Abraham trodde. Han levde och han tog emot bekräftelse efter bekräftelse. Och litade på att Gud skulle uppfylla sitt löfte. Det finns en del som säger att om inte, låt säga att vi ber för en sjuk. Och den personen inte blir helad omedelbart. Då säger man att nej, men det är fel på någons tro. Kanske den vi har bett för eller de som bad. Det kan själva verket vara så att det var inte fel på någons tro alls. Det är bara det att Guds tid är ännu inte inne. Gud har en timing med allting han gör som är viktig. Och Gud drar här på bönesvaret in i det längsta. Men när det verkligen uppfylls sen så uppfylls det i härlighet. Det kan faktiskt vara så att den som vågar be eller vad det nu är för någonting. Och tror ändå fastän inget skedde omedelbart. Det är den som har den största tron. Inte den som kräver att det ska ske omedelbart. Titta på Abrahams liv. Och vi får inte, trots att det kan ta lång tid, så får vi inte hamna i det att vi börjar misströsta. Till slut kommer Gud och säger till Abraham vid två tillfällen: nästa år, vid denna tid, då ska Sara ha en son. Och det står så underbart, va? Herren såg till Sara så som han hade lovat. Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son, ett Abraham, på hans ålderdom. Just vid den tid som Gud hade sagt. Just vid den tid som Gud hade sagt. Mina vänner, Gud kommer ofta sent. Det är Bibelns vittnesbörd. Det är historiens vittnesbörd. Men Gud kommer aldrig för sent. Trots att hoppet var ute i människors ögon så gjorde Gud ett stort under. Och vi känner fortsättningen sen. Och det fantastiska är att hade Gud inte låtit Isaks födas, då hade hela frälsningsplanen gått om intet. Så att Gud uppfyller löftet här, det gäller även oss. På grund av att Isak föddes så föddes också Jesus senare som bar våra synder på kors. Hur tror ni judarna kände det när Malakis bok var färdigskriven? Och den profetiska rösten tystnar i 400 år. Det enda de hade kvar att ge till sina barn från generation till generation, det var längtan att Gud skulle uppfylla sitt löfte och sända Messias. Så det händer ingenting under den tiden. Jo, absolut. Det är krig och elände. Men inga inspirerade skrifter blev nedskrivna. Man väntar och väntar. Och väntar och väntar och väntar. Man håller fast. Gud har sagt han ska göra någonting. Sen helt plötsligt. Johannes döparen trädde fram. Judéens öken. Säger Guds rike är nära. Tiden är nu inne. Strax efter Jesus. Och så känner vi. Hela testamentet. Nya testamentet kommer till. Genom bara några årtionden. Efter att det var tyst i 400 år. Det är typiskt Gud. Först händer ingenting, sen ingenting och sen ingenting heller. Men sen händer allt på en gång. Varför? Det finns människor som har hört, som har prövat, tagit det till sig och gjort det till sitt eget. Herre, vad som än händer, jag litar på dig. Jag ser ingenting av uppfyllelsen, men du har lovat och jag tror. Det här är äkta tro. Den som tror utan att se. Och Habakkuk skriver. Och det här är fantastiskt. Herren svarar mig och sa: skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid. Men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, till den kommer helt visst. Den ska inte utebli, men rättfärdige ska leva genom sin tro. När vi hör och prövar och tror, då ska vi veta en sak. Gud uppfyller sitt löfte. Han är trofast, han sviker inte. Och dröjer det, då får vi vänta. Men har vi hört och verkligen gjort det, och har vi prövat och Gud har bekräftat det vi tror vi har hört, hur det än har gått till, det här är så personligt så det går inte att säga exakt, men Gud har ett sätt att tala till dig, min vän, och ett att tala till mig. Men har vi hört, prövat och landat i trons vila, då kan vi vara säkra på det. Gud kommer att svara. Han kommer kanske att göra det sent. Ibland går det fort, ibland går det långsamt. Men Gud kommer gripa in. Och de stora löften han har gett dig, min vän, de kommer han att uppfylla. Därför att han är inte bara mäktig att uppfylla dem, han är också trofast. Låt varje människa framstå som en lögnare, står det i Romarbrevet. Men Gud kan inte ljuga. Han luras inte. Kom ihåg det. Gud är inte nyckfull. Han är pålitlig. Han skulle aldrig hålla fram någonting för dig och säga så här: det här tänker jag ge dig och sen dra undan det. Aldrig. För har du verkligen hört honom tala och du har prövat det, då ska du tro och lita på honom. För han kommer att uppfylla allt vad han har sagt. Amen. Låt oss bedja. Det kanske är så, min vän, att du har ett behov av att höra Gud tala. Du behöver vägledning, eller du har behov i dina liv på olika sätt. Eller så har du hört Gud tala, men du känner att du vill vara säker och du vill pröva det. Eller också har du prövat det, men det du känner är att du inte landar i trons vila, att Gud faktiskt står vid sitt löfte. Då ska vi be dig om detta. Låt oss söka Herren en stund. Jesus, tack att vi får vara dina vänner som Abraham var. Vi får höra dig tala. Vi får pröva det och vi får tro. Herre Jesus, tack för frälsningen. Tack för Guds ordet. Herre, allt det här som står skrivet, det är så förunderligt, Herre, och det är det viktigaste i våra liv. Det är det vi bygger vår frälsning på. Jag ärar dig för att du också har personliga tilltal till oss. Du vill leda oss, Herre. Du vill gripa in i våra liv på olika sätt, Herre Jesus. Jag lägger fram mitt eget liv inför dig, Herre. Led mig. Jag lägger fram mina vänners liv här inför dig. Led oss alla. Ge oss öppnade öron så vi kan höra. Ge oss mod och andlig urskiljning så vi kan pröva det vi har hört. Och Herre, låt oss sedan till slut landa i trons vila. I vetskapen om att allt vad du har sagt, det ska du uppfylla. Tack Herre Jesus att du har all makt i himlen och på jorden. Och tack att du står vid ditt ord, Herre Jesus. Du ljuger inte, utan du är trofast. Prisat vare ditt namn. Välsigna Söråker, välsigna Ebenezer, Herre. Och jag ber, Herre, att allt det du har tänkt om denna plats och de människor som bor här, att det ska bli uppfyllt in till sista kommatecknet och punkten. Gode Gud i himlen, låt allt vad du har sagt bli verklighet. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.